NHL-podden sponsras även den här veckan av McDonald's, där det händer att jag smiter förbi ibland och köper en ostpuck, som man brukar säga, en liten cheeseburgare, stödpuck. Ni känner säkert till Donken. Det sponsrar faktiskt över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige, McDonald's. Och därmed en stöttepelare för barn- och ungdomsidrotten runt om i landet. Med det sagt, dags för NHL-podden.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
hallå, 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 hallå där, hallå.
Hallå där och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv, som vi hörde där i traditionellt hallåande från Örby.
Jo.
Och mig då, Per Bjurman i New York. Smitthärden nummer ett i världen. Idag, denna måndag, annandag påsk som vi spelar in där. Dessutom drabbad av ett sjujävla oväder.
Aj, aj, aj.
Det blåser och regnar. Det blåser fruktansvärt mycket. Och så hörs det något i bakgrunden här, så är det rutorna som skallrar. Det har varit...
Ja, det är så pass.
Hela huset har skakat tidigare idag. Så att, vi får hålla i oss även för det.
Det är ingen liten skrapa du sitter i heller, så jag kan tänka mig att det känns lite obehagligt i så fall.
Ja, fast det känns också behagligt att den borde vara rätt så stabil. Hör du. Ja, okay. Vi tog oss igenom Sandy här. Så att,
ja, just det. Då ska inte regn och väder ska inte störa på annandag påsk.
Nej, vi har större bekymmer här.
Ja, det så är det. Så är det.
Så är det, som sagt. Det här är ju NHL-podcast i coronatider. Och det har vi hållit på med nu en månad faktiskt.
Ja.
Det är 7 mars var sista matchen vi såg på Garden. Och då var ju du där. Vi såg ju matchen mot Devils.
Ja, just det. Precis.
Ja. Ja.
Det känns som det var i höstas.
Ja, sen smällde det igen. Och, ja, eller hur? Det har ju... Ja, som någon sa, som jag la upp på något sociala medier, att det är konstigt leap-år 2020. Vi hade 29 dagar i februari, 300 dagar i mars och 5 år i april.
Ja.
Det är ju så det känns.
Ja, lite så känns det faktiskt.
Men som vi pratade om här förr, och det är New York är ju fruktansvärt hårt drabbat, och sen du var här så har alltså över 10 000 dött i corona i delstaten New York, och de flesta här i stan då, eller omkringliggande på Long Island och så. Ja. Så att vi är ju nere på knä här, och har det känts som. Ja. Nu säger de, vi har fortfarande jävligt obehagliga dödstal varje dag, men de säger att det har, den här kurvan alla pratar om, har plattats till, vi har nått någon slags platå och det kommer färre in till sjukhusen är sjuka, säger de.
Ja.
Och rent anekdotiskt så är det faktiskt också så att det hörs färre ambulanser. För en vecka, 10 dagar sedan, då var det ju isande att sitta här.
Ja, precis. Det hördes ju i podden till och med förra veckan.
Ja. Så, jag vet inte, det kan ju också bero på att de har bett dem slå av dem. Det är ju ingen trafik där ute, så de behöver ju egentligen inte. Men jag tror att det kan vara ett litet tecken också. Ja. Hur som helst, jävligt tungt och hemskt. Och igår var det ju dessutom, fick vi besked att en New York Post-fotograf, sportfotograf på New York Post, som ofta var på Garden, 47 år gammal, död i corona.
Ja, det är ju sjukt alltså.
Det kändes som, jag kände honom inte alls, men jag såg honom nästan jämt. Vi satt ganska nära varandra ofta, ja, i pressrummet. Så det kändes jävligt obehagligt. Kom nära.
Nej.
Men nu är ju vår uppgift att försöka pigga upp, inte bara och distrahera, inte bara prata om hur eländigt allt är.
Nej, precis. Då blir det eländare för oss allihopa, utan det här är ju en förstörelsetimme varje vecka.
Ja.
Lite terapi för oss också, va?
Ja, ja, den behövs. Absolut. Även för oss. Jag hoppas lyssnarna känner likadant.
Ja, vi får se hur länge vi fortsätter, men än så länge har vi inga planer på att stoppa det här, utan vi håller samma tempo.
Vad skulle vi göra det för?
Ja, precis. Nej då.
Vi kommer att hitta på nya idéer hela tiden och babbla om.
Ja,
vi kör väl som tills säsongen skulle vara slut.
Ja, vi låtsas som att ingenting har hänt, höll jag på att säga. Nej, men vi kör på i alla fall.
Absolut. Och ja, rent nyhetsmässigt vad gäller vad som händer här, så är det fortfarande likadant. Det finns inga klara besked om någonting. Inga datum om det träningshallarna får öppna. Inga deadlines när de måste ta beslut. Det senaste de mumlas om är ju då att de överväger om det går något slags slutspel i turneringsformat på neutral plats, typ någon sa North Dakota framöver. Så ja. De har haft, utan publik då skulle det vara. De är väldigt angelägna om att få avsluta säsongen och dela ut bucken, det har man förstått i alla fall. Det är väldigt viktigt för dem.
Ja, det är ju helt uppenbart. Och det är väl också ekonomin. Alltså visst, när det inte är någon publik på plats så är det ju väldigt ekonomiskt bortfall. Men det är samtidigt de här tv-pengarna de vill åt. För det skulle ju sändas primetime på NBC. Nu när det inte,
ja, det skulle
OS,
om det inte finns någon annan sport så skulle det ju skulle bli stort som fan.
Ja, trots att det inte är någon publik. Och det skulle inte vara den bästa exponeringen av NHL på det viset, tror jag. Så som vi såg i SHL till exempel, de publiklösa matcherna. Det var inte mycket att se, tyckte man. Men ändå, det skulle...
Jag tror de skulle hitta på någon slags inramning som gjorde att det ändå var liksom mer tryck på något vis.
Ja, nej, jag vet inte. Men det är som du säger i alla fall. Det är verkligen till och med ett sånt radikalt förslag att man ska köra en turnering i North Dakota utan publik bara för att få klart den här säsongen i sommar. Ja. Det är ju helt otroligt. Men det som...
Undrar om media skulle få komma. Man skulle få åka upp till North Dakota och sitta på utspridd på någon pressläktare med social distansering.
Ja, jag vet inte.
Det är sjukt.
Ja, det är nog det mest radikala förslaget. Men det har i alla fall sipprat ut också från Gary Bettman. Det har ju sådana här som Darren Drager och Pierre LeBrun varit inne på sista veckan. Att ja, det finns fortfarande... De har inte uteslutit från Bettman och Daily Hall att ja, men till och med fullfölja grundserien. Kanske inte 82 matcher, men 76 matcher och sånt där.
Jag fattar inte hur det ska gå till. Liksom.
Nej. Och då kommer en sån som Drew Doughty pratar här idag när vi spelar in det här, att liksom hur... Nej, dels så säger han att han tror inte att NHL-säsongen kommer att komma igång. Det är han ser inte hur det ska kunna hända. Men en sån spelare som i hans lag, som i LA Kings eller som i Detroit eller i Ottawa, New Jersey, så här avsågade lag. Hur ska de motivera sig och efter 4 månader spela grundseriematcher igen, 6-7 stycken, bara för att fullfölja grundserien? Liksom. Det blir väldigt konstigt också.
Ja, men han skrattade ju och sa det också. Om ni hade varit med i slutspelsracet, då kanske jag hade sett annorlunda på det här.
Ja, precis. Nej, men sen, och apropå det här med, som du säger, med turnering, det har diskuterats om man ska korta ner slutspelet till bäst av 5, till bäst av 3 med play-in-spel och såna här grejer. Det var när Jerry Manchin hade sitt senaste liksom, stora conference call förra veckan när alla var med på Zoom typ. Så var det en poll där i alla fall 24 Jerry Manchins deltog. Och 20 av 24 röstade jag för ett... De vill helst ha 7 matcher, men de inser att det kanske blir svårt att ha 7 matcher i 4 raka serier. Men 20 av 24 var i alla fall för bäst av 5 i slutspelet.
Ja.
På den,
ja. Jag tycker det låter som fantasi, önsketänkande på många håll. Ja. Som jag sa redan förra veckan, alltså, de skulle vara jävligt glada om de kan starta nästa säsong i oktober. Det var hälsoansvarige i Santa Clara County där i San Jose som var först med att gå ut med varningar om att, eller rekommendationen om att ställa in matcher. Ja. Och det gjorde inte Sharks ändå, olyckligtvis. Nu sa den personen, den hälso bara här i veckan, att ni ska vara väldigt glada om ni får se livesport lagom till Thanksgiving.
Ja, du ser.
Och Thanksgiving, det är i slutet av november.
Det är mitt gamla klassiska datum där, när grundserietabellen har satt sig. Men då har det pågått NHL-spel i 1,5 månad, normalt sett.
Ja.
Så det säger en hel del. Nu påstås ju i och med de här NHL-planerna på att sätta igång ett slutspel i sommar, så pratas det om att man i så fall, för att hinna med free agency och draft och allting emellan till nästa säsong, att nästa säsong i så fall ska börja i november och att man ska komprimera nästa NHL-säsong ordentligt. Ta bort bye week, ta bort All-Star-breaket. Och förlänga säsongen till slutet, fram till midsommar då, med några veckor. Så de har ju lite planer för det också, att nästa säsong kan försenas. Men just nu är det uppenbart att de planerar för att fortfarande fullfölja den här säsongen.
De måste ju i så fall också liksom få in någon slags camper så att, innan de börjar spela igen. För som vi vet, så det räcker med ett All-Star-uppehåll för att de ska vara ringrostiga när de kommer tillbaka. Så det är ett juluppehåll.
Ja.
Och nu är det flera månader då, innan de ska börja spela igen om slutspelsplatser. Det blir ju helt wacko.
precis, och speciellt om de kanske kommer fram till att de får skita i resten av grundserien och sätta igång slutspelet direkt. Alltså sätta igång slutspelshockey efter 4 månaders uppehåll, det går ju inte. Och då räcker det knappt med några liksom vänskapsmatcher först.
Nej.
Så att det blir... Nej, det känns som att det här... Jag kan förstå att de planerar, och det har de väl all rätt att göra fortfarande, men... att det ska bli realistiskt i slutändan, det ser vi fortfarande som högst otroligt.
Ja. Det är bättre, kan vi köra slutspelet i alla fall då, om man har en blogg och lite fantasi och lite time on your hands. Så att jag inledde ju slutspelet här i bloggen i för några dagar sedan, och ska fortsätta med det. Det var första rundan i östra konferensen. Vi ska snart fortsätta med västra konferensen med, tänkte jag, en gästskribent som heter Ekeliv som får ta en serie.
Ja, precis. Du föreslog det, och jag har nappat på den idén att få ta hand om en serie. Det ser jag fram emot, alltså. Jag tyckte det var jättekul läsning och läste din blogg, och sen så blev jag bara... Ja. Sen sista serien där vill jag inte ens prata om, utan...
Ja. Nej, det kunde inte låta bli att jävlas lite med dig där, om vi ska vara helt ärliga.
Nej, det var tydligt.
Men låt oss titta bara helt snabbt på hur den var ju som sagt sist.
Ja, det är bäst att spara den till slutet där. Annars kanske vi måste stänga av podden redan nu liksom.
Men vi hade, vad hade vi då? Jag utgick från den tabell vi hade helt enkelt när vi sa stopp, för enkelhetens skull. Ja. Men så spelade jag igenom dem här med kommentarer till alla matcher också. Jag beskrev dem.
Ja, visst. Det var som ett referat.
Ja, och det var Boston-Columbus, och där vann ju då Boston med 4-0. De svepte Columbus, det är inte helt otänkbart.
Nej, faktiskt inte. Det var lite klassskillnad mellan dem i fjol när de möttes i andra rundan, när Columbus hade svept Tampa i sin tur.
Ja.
Tyvärr, men det tog ju tvärstopp mot Bruins sen. Det var lite spännande början av serien, men de stök undan Columbus ganska snabbt ändå, Bruins.
Ja, den här serien var inte något spännande. 4-1, 3-0, 4-2, 7-1.
Ja, exakt. Och pasterna kunde väl dubbla hattrick, såg jag. Tror jag.
Ja, det hjälpte inte hur bra Elvis var. Och så.
Nej.
Sen hade vi Washington-Carolina då. Det var ingen skräll direkt, utan det var Washington vidare med 4-2.
Ja, även om du var lite på plats på den serien, såg jag i referaten.
Ja,
du var nere i Raleigh till exempel, och då upplevde du första perioden där som bland det värsta, liksom det coolaste stämningen du varit med om. Alltså när det var tailgate före matchen och så vidare.
Ja, men det var ju precis som förra året. Så var ju matcherna där helt otroliga.
Så såg jag att du förutspådde också att Ilja Samsonov skulle ta över första spaden från Braden Holtby i slutspelet.
Ja, precis. Han var... precis, det står här. Ja, de vinner. De får ju stryk första matchen hemma med 2-4. Och det är inte bra. Nej. Men de vinner andra med 5-3. Men som det står på slutet här. Däremot svajar Braden Holtby kassen för andra gången idag. Det spekuleras vilt om att han kommer ersättas av Samsonov i Raleigh. Och mycket riktigt, matchen är på.
Ja.
Då vinner de i PNC, och då har Samsonov klivit in och är svinbra.
Ja, exakt. Och sen såg jag det blir i en sjätte matchen sen, för det blev 4-2 matcher.
Ja, att... i sjätte matchen i Raleigh, då håller han nollan.
Alltså han räddar 57 skott.
Ja.
Det är ju en helt sanslös, det är ju en nästan oförglömlig insats av Ilja Samsonov.
Ja, precis. Ja, sen hade vi Philadelphia-Pittsburgh då, ett krig, alltså det tog en period, sen var den gamla rivaliteten uppe. Det var helt otroligt.
Ja, det verkar som det där liknar lite grann 2012-serien, kanske inte riktigt lika mycket mål, men en infernalisk hetsk stämning.
Ja, det är två väldigt bra målvakter här, Tristan Jerry, och framförallt Carter Hart kliver fram och visar att han är kung.
Det är flera unga målvakter där som kliver fram i slutspelet för det.
Ja, det är ju det. Ja, och Viber är inblandad här också på svenska fans med Twitter. Blir avstängd eller blir blockad av alla Pittsburgh fans. Så, ja.
Ja, det låter sig realistiskt. Ja.
Men till slut då så slutar det med i game 6. Och det är ju i Pittsburgh. Då våra check avgör i overtime.
Ja, just det. Precis. På passning av Chiroux.
18-19 in i andra övertidsperioden. Han och Chiroux kommer 2-1 mot Letang.
Och våra Chicago, du skrev att det är ett av de mest oförglömliga ögonblicken i Philadelphias historia.
Ett av de mest klassiska målen.
Ja, okej. Okay.
Ja, det får man, det skulle det väl vara.
Det skulle det nog vara. Jag reagerade också på att det var så pass infernaliskt och hetskt att Mike Sullivan där var nära att rycka ihop med Alan Vigneault.
Ja, och att Kevin Hayes crosscheckade Malkin i ansiktet.
Just det.
Han blev avstängd.
Kenny Albert där sa att det var det värsta han har sett.
Ja.
Värsta överfallet han har sett. Kevin Hayes alltså.
Ja.
Kanske inte spelar någon mer i nästa runda då, om de går vidare.
Nej, han är det många man. 10-15 matcher.
10-15 matcher på den här grejen. Alltså.
Mm. Ja, så avslutar vi med Tampa Toronto då.
Ja, här är jag lite grann inne på om jag ska stänga av inspelningen. Eller om vi ska fortsätta.
Det börjar ju lysande för Tampa. De vinner båda första hemmamatcherna med samma siffror. 6-1.
Ja, det är ju helt... Då var jag lyrisk när jag hade kommit så långt.
I år blir det annorlunda. Jublar Ondskan Ekeliv i sms till blogget framåt småtimmarna.
Ja, realistiskt.
Och Victor Jumor... Och säger, det är alltid roligt att bidra offensivt.
Ja, det är hans klassiska citat. Det får du ju alltså skriva oavsett.
Ja.
Det är för det säger han alltid. Så vi behöver knappt höra av det till honom.
Nej, och sen så vinner de ju även match 3 i Toronto då. Med 1-0. I overtime.
Ja, det är skönt att vinna matcher på olika sätt, tänkte jag.
Ja.
Antingen blowout eller stänga första, igen.
Palat får in ett underligt skott från ingen vinkel alls. Och så har de då 3-0.
Det är klart.
Och det ska ju vara klart. Det är klart. Det går inte att komma tillbaka.
Precis som i fjol så kan jag tänka mig att jag hade bokat flyg och sånt där och ansökt om ledigt i juni för att kunna åka till Stanley Cup-finalen. Det gjorde jag så i fjol under grundserien för det kändes så bra. Men det var ju den största jinxen.
Ja, men match 4 då kommer då Toronto tillbaks och vinner på hemmaplan och vinner med 4-2. De har äntligen börjat spela bättre hockey, ungdomarna. Men Ekeliv smsar, ja, det var lite surt. Men jag hade inte räknat med sweep.
Nej.
Nej, men sen en match efter Game 5 då börjar det bli mer oroligt. För då vinner alltså Toronto på övertid nere i Amalie.
Ja.
Och det är Lillnyllet som avgör på övertid.
Ja, då vet man ju... Ja, då vet
direkt
man ju...
också. Det är bara 1,5 minuter förlängningen bara pågått. Så släcker han lyser för Tampa nere.
Ja, det är en sån där klassiker alltså. Att det är antingen så avgörs förlängningen direkt. Eller passerar det 5-10 minuter. Då kan det bli flera perioder till.
Ja. Ja, och sen är det fest i, du vet, det är mycket Toronto-fans på plats. Festen är tiki-varen efteråt.
Det värsta var när jag var på finalen 2015 där på plats i Tampa. Det var ju, jag var ju den enda liksom som hade åkt dit till Tampa som Tampa-supporter. Alla andra i downtown Tampa liksom som hade bokat hotellrummet, det var ju bara Chicago-fans. Det var ju fruktansvärt. Tiki-varen var ju bara helt översvämmad av rött.
Ja, sen åker ni tillbaka till Toronto och där gör Leafs då sin bästa match under hela den här Auston Matthews-eran och vinner med 5-2.
Ja.
De har utjämnat, det står 3-3 i serien.
Ja, då är det ju...
På Örby-fronten är det nu helt tyst då.
Ja, det skulle det vara. Och det skulle inte gå att få någonting ur någon Tampa-spelare i omklädningsrummet heller. Det skulle ju vara fullständig kris. John Cooper skulle ju vara panik.
Nej, de skulle säga vi vinner Game 7 hemma, vi har hemmafördel och så vidare.
De skulle göra en Mark Messier, lova saker.
Ja. Ja, men så blir det en klassisk Game 7 i Amalie Arena i Florida-hettan. Och det ofattbara händer. Som brott femte lag i historien kommer Leafs tillbaka från 3-0 och vinner serien. Och då har ni ändå tagit ledningen med 2-0 i matchen. Och sedan Victor Hedman återigen ser till att bidra offensivt.
Ja.
Och Felix Postito blir så upprörd över att det är så mycket Toronto-fans där. Att han vägrar referera. Läste du det?
Ja, jag såg det. Det skulle ju för sig kunna hända. Han är ju radiokommentator där och han skulle ju, han har ju det temperamentet.
Ja. Men det är Rasmus Sandin som sätter avgörandet i overtime igen. Ja. Och det har alltså pågått 6-22 in i andra övertidsperioden. Hur skulle du må då?
Ja, vad tror du? Nej, alltså den här poddsäsongen skulle ju definitivt vara över. Och jag skulle inte vara jag skulle flytta till Idaho eller något sånt där, så att jag är totalt okontaktbar.
Ja.
I en lång tid framöver. Jag skulle bli påminna om det här överallt, vart jag än visar upp mig också, så att. Nej, det var fruktansvärt och det här är alltså fabricerat av Per Bjurman, denna mardröm. Jag kan ju tänka mig att jag har haft det i påsk.
Ja. Nej, ja, det var svårt att inte. Ja.
Snart är nästan så att jag får lämna över smeknamnet Ondskan till dig faktiskt.
Ja, jag ber om ursäkt, men du får ju hämnas någon gång.
Ja, det är okej. Jag har den upp, känner jag. Efter det där.
Alltså. Ja.
Ja, jag är glad för en officiell ursäkt här i alla fall.
Men det kommer ju mer.
Ja, det här fiktiva slutspelet fortsätter ju. Vi kommer ju följa det lite i podden också, men framförallt i bloggen.
Ja, du skulle ha tisdag på dig, så.
Ja, jag ska ta tisdagen på mig och skriva lite en serie där. Jag har tilldelat en match. Vi får se vilken det blir då, när det publiceras.
Mm. Ja, jag ska pumpa på. Jag ska återuppta nu efter påsken här, så kommer det också med mina All-Star-lag.
Just det, den fortsätter den serien. Hur långt har det kommit? Det måste vara över hälften du har producerat.
Nej, jag står på 15, så jag har 16 kvar då, tror jag.
Okay.
Eller om det är tvärtom. Vi kör Vancouver på tisdag morgon.
Oh, det är spännande. Där finns det svenskar som kommer vara med, det kan vi slå fast.
Ja, det kan vi slå fast.
Det kan vi slå fast.
Vad tyckte du om Tampa-laget?
Ja, det var ganska givet. Tampa kom här om veckan. Jo, men det var ganska givet ändå, kände jag. Du tog alltså Le Cavalier, Saint-Louis och Stamkos. Och så tog du Dan Boyle och Victor Hedman på backen. Och så i målet där det fanns tre spännande val. Men du tog inte Vasilevski, du tog inte Bishop, utan du tog Stanley Cup-vinnande. Min favorit, Nikolaj
Havibolin.
The Bolin Wall.
Ja. Ja, men då var han ju så jävla bra. Men det kommer ju säkert att vara Vasilevski när hans karriär.
Ja, precis. Och sen så argumenterar jag lite grann för om man... Ja, det går inte att peta Le Cavalier. Han är en sån ikon. First overall pick, vunnit Stanley Cup där, vunnit skytteligan i NHL, har han faktiskt gjort i sin prime. Det blev ju ett tråkigt avslut när han fick köpas ut och sådär, men ja, jag vill argumentera lite grann för Kucherov, som är sina 128 poäng i fjol, mesta poängsumman i NHL sedan 96 liksom. Och då räknar vi inte bara Tampa utan hela NHL, så att den säsongen var ju extrem med Kucherov, men det räcker inte mot Le Cavalier och Saint Louis titlar och Stamkos ikonstatus och 60 målsäsong och så vidare.
Nej, så är det. Det är också sånt som kommer att ändras sen, kanske.
Det kan mycket väl bli så.
Men Kucherov har fepplat bort en serie till, för han varit ju avstängd också i den här serien mot Toronto.
Ja, just det. Precis som mot Columbus faktiskt i fjol. Det är ju tyvärr återkommande tema du har snappat upp det.
Ja. Mm. Ja, just det. Ja, men du... Vad hade du mer på agendan?
Ja,
men
jag kom på en övergång. Jag kan ta en liten segway så där som du brukar vara duktig på. För du lyfter ju fram väldigt många unga målvakter här. Carter Hart, Tristan Jarry verkar ha varit bra i den serien också, även om det var Carter Hart som vann för Philadelphia. Men så framförallt då Ilya Samsonov som konkurrerar ut Holtby totalt och räddar 57 skott och håller nollan i sista avgörande match, eller sista liksom match som tar Washington vidare där. Och då vill jag bara komma in då på att vi har ju en ny rysk målvakt på ingång i NHL. Det kom precis innan vi spelade in här. Så kom det att allt tyder på att Ilya Sorokin borta i KHL, CSKA Moskvas målvakt, som har ju varit första keeper där i 5-6 år. Bara 24-25 år gammal. Ja, han har ju konkurrerat med Sjestjorkin i Rangers senaste åren om att vara den bästa keepern utanför NHL då, borta i KHL istället. Och nu sägs det att, då att han är ju ägs av New York Islanders och han ska komma över till nästa säsong. Och när den nu startar så ska han faktiskt komma över. Han kommer inte förlänga med CSKA Moskva, utan han kommer skriva på när det blir möjligt för New York Islanders och konkurrera med Varlamov där om att bli första keeper Islanders. Så det, den spotten kommer han förmodligen ta. Det är en jättespännande, jättebra målakt med helt sjuka siffror i KHL.
Ja, det är ju... Jag understryker väl också igen det här med att det är... Ryska målvakter, den här generationen är dominant.
Ja.
Det har ju gått i cykler. Ett tag var finska, tjeckiska målvakter the shit. Och sen var det finska väldigt länge. Och så har det varit svenska. Men nu är det verkligen
den ryska målvaktsskolan.
Och det är intressant för att till exempel när vi skulle göra Rysslands, Sovjets All-Star-lag här nyligen, du och jag.
Ja, just det.
Så var det ju... konstaterar vi att det var ganska krattigt med ryska målvakter i NHL-historien som har varit superbra.
Exakt. Så det är det som är så konstigt, att helt plötsligt har exploderat med massor av alternativ. Nu tappar jag namnet på han som kommer gå tidigt i draften här i sommar också. Det är en rysk målvakt som kan gå topp 10 faktiskt. Eller ja, i sommar. Vi får se om det blir i höst eller när det nu blir. Men i kommande draft i alla fall. Så att det är ju helt otroligt. Som du säger, det är Samsonov här och det är Sorokin på Sjestjorkin, Georgiev.
Ja, Vasilevski kan väl i någon mån räknas in där.
Han måste ju verkligen räknas in där, för 94 liksom. Så att det, ja, det är coolt.
Ja, en spännande utveckling. Ja. Mm.
Så som sagt, Sorokin kommer bli en målakt vi kommer prata om nästa säsong, det är jag helt övertygad om.
Ja, det gör ju ingenting för Islanders, för sen de gjorde sig av med Robin Lehner så har det ju varit se också med målvaktsspelet där.
Ja, precis. Tack vare deras defensiva spelsystem så släpper de inte in så mycket mål ändå. Alltså Valam har ju sett bra ut och Thomas Greiss har väl varit nästan lika bra som han faktiskt var i fjol bakom Lehner också. När de delade på målvaktssysslan där. Men det känns som att Sorokin är ett snäpp till. Det är Lehner-klass på han. Kanske minst faktiskt. Det här är, jag tror att han kommer vara ruskigt bra. Ja, men sen apropå det då, så har jag en till övergång på en annan grej som jag egentligen skulle prata om. För det här bara slängde in nu hux flux. Det var inget vi hade planerat att prata om Sorokin, men den nyheten kom ju precis. Men jag tänkte ju att jag skulle fullfölja det jag pratade om förra veckan när vi hade våran lilla 2025-special.
Ja.
Då var det ju så att ja, du fick kommentera och för det mesta slog ner lite mina idéer kring vad som kommer att hända 2025. Mycket på grund av coronakrisen kanske förstör lite av de ekonomiska förutsättningarna för NHL. Men vi pratade lite om fenomen och sånt som inom hockeytrender som lär vara ja, men som, på vilket sätt hockeyn kommer att utvecklas till dess. Men jag hade dessutom förberett lite vilka lag som kommer ha bäst förutsättningar och vara starka kommer vara bra om en femårsperiod, så att säga. Och vilka som kommer ha gått ner sig till dess.
Så det... Ja, det där tycker jag, vi pratade om det förr. Jag tycker det är väldigt järva perspektiv av det. Det brukar vara väldigt svårt att se längre än till 3 år framåt. Egentligen. Ja,
precis. Så det här är väl lite kanske för spekulativt, men jag har ändå... Ja, de byggstenarna som finns, som man ser framför sig just nu, gör ju ändå att jag vill dra fram den här listan och säga att de här lagen har bäst förutsättningar, har varit bra över tid, så att säga.
Ja. Du kan man ju... påstår inte att du sitter inte på facit.
Nej, det gör jag verkligen inte. Det kan ju vara helt fel, det kan ju visa sig vara helt fel. Men om man backar 5 år i tiden till exempel, 2015, då hade vi Chicago som Stanley Cup-mästare, vi hade LA Kings dynasti som fortfarande levde. Mm. Men det har hänt lite sedan dess, så att säga.
Ja, men Tampa har ju ändå sedan dess varit... De har varit contender under 5 år.
De är ännu mer contender nästan nu än vad de var 2015 när de gick till final, känns det som. De har ett bättre lag nu, skulle jag vilja säga. På pappret. Men, ja. Ja, men då säger jag de tre. Jag nöjde mig med att säga 3 lag. Faktiskt, per kategori. Sen kan man dra in många fler. Men jag säger 3 lag. Då har jag faktiskt tagit, då börjar vi med bäst förutsättningar. Och då har jag tagit New York Rangers.
Mm. Ja, som ett sånt som kommer att kunna vara bra då.
Ja, precis. Och det baserar jag på att jag tycker det ser väldigt lovande ut för dem i alla 3 lagdelar egentligen. Vi har ju redan pratat om Shestjorkin här. Inte Sorokin, men Shestjorkin som jag har kommit över från KHL och visat sig vara väldigt bra. Det känns som en ny tsar, en ersättare till kungen över tid.
Mm.
Och de har ju även Georgia där, vi får se vad som händer med han. Men Shestjorkin är ju liksom lite nytt face of the franchise på målvaktssidan. På backsidan ser det väldigt spännande ut också med Anthony D'Angelos utveckling i år, Adam Fox inte minst om man tänker över en 5-årsperiod framåt. De har ju Keandre Miller, de har Nils Lundqvist som kom över från Luleå som har varit så fantastiskt bra i SHL och några till namn, Zach Jones, alltså de har väldigt många spännande backprospects. Och offensivt så är det så att 2025 så pratar vi inte om en lastgammal Artemi Panarin och verkligen ingen lastgammal Mika Zibanejad, utan de är ju såhär 32-33 då. Så de är fortfarande med i matchen. Så det ska vara lugnt. Då vi pratar om en Kapo Kakko som kan vara en betydligt bättre version av Kapo Kakko än vad han har visat hittills i sin rookie-säsong.
Ja, vad gäller honom så tycker jag att människor har haft orimligt höga krav.
Ja.
Han är bara 18 år. Alla trodde att det skulle bli sensation på en gång. Det blir det ju som regel inte för 18-åringar.
Nej, precis. Men 2025 då fyller han 24. Så då kanske det är en
då är han på väg in i sin prime.
Precis, så då kanske det är en av NHLs bästa spelare vid det laget. Det är inte omöjligt. Med den kapacitet, den grundpotential som han besitter. Den har man ändå sett prov på. Och så har de ju kraft, så de har Filip Schytil och så vidare. Så att det finns, jag menar ändå att det finns en väldigt spännande talang i alla 3 lagdelar här som om några år kan göra Rangers till en contender som det var meningen att de skulle bli med den här rebuilden.
Ja, men jag säger igen, jag tror att det kan ske redan om 3 år.
Ja.
Kommer de att vara ett etablerat slutspelslag igen?
Ja, det håller jag inte för otroligt heller. Jag tycker 5 år är kanske lite för lång sikt att se på med Rangers perspektiv, att de kan vara bättre innan dess. Men jag menar, då är de ett etablerat topplag.
Ja.
Det tror jag. Sen ett topplag som kommer fortsätta att vara det och kanske bli ännu bättre bara, alltså den här 5-årsperioden som kommer, så kanske det är lag som har gjort det allra bäst. Det är inte helt omöjligt. Det är Colorado som jag har satt upp också.
Mm.
Och det baserar ju då på dels att de har en ung kärna som är bäst i laget just nu med Nathan MacKinnon. Han fyller 30 2025. Det är Landeskog fyller 32 då, Rantanen fortfarande under 30 när vi har kommit så långt i tiden. Så de kommer ju vara väldigt bra under den här kommande femårsperioden och vara det 2025 också. De har en backsida med Cale Makar, med Sam Girard, med Bowen Byron då, som de draftade jättetidigt i draften i förra sommaren. Så att det finns ju, de har ju verkligen förutsättningar. Deras prospect pool med spelare som inte är i NHL just nu rankas ju av vissa topp 5 i hela NHL. Det finns ju Alex Newhook och det finns, jag kan rabbla flera namn där. Så att det finns mycket mer på gång. Och jag tycker Joe Sakic har varit smart i sitt sätt att agera här. För det märks att han inte haft panik och liksom värva massa toppspelare nu, utan det märks att han ser att piken för det här laget är om ett år eller två eller tre år. Och då kanske...
Ja, samma, jag skulle säga igen att det är också lite onödigt långt med 5 år. Jag tror att de är contender om 1 eller 2 år.
Ja, verkligen.
Hade varit med, hade ju kunnat tagit sig hela vägen redan i år för övrigt om alla hade fått vara friska.
Ja, precis. Men om man kollar på det slaget, det finns ju inget dåligt kontrakt där, utan... De enda som har långtidskontrakt, visst man kan argumentera för Eric Johnson, men han är fortfarande en viktig veteran i laget. Men annars är det ju bara liksom, de som man har skrivit långtidskontrakt med säkert, det är ju Rantanen och det är Sam Girard. Och det är MacKinnon sen tidigare och Landeskog. Liksom. Han tog in Jonas Donskoj på ett 4-årskontrakt, men det är ju inte liksom 7-8-årskontrakt vi pratar om. Så att han har verkligen skaffat sig liksom utrymme för att... Ja, men...
Han blev ju... Han blev ju årets general manager av en anledning,
ja,
i vår inofficiella award.
Ja, i Biffen Awards här för någon
vecka. Ja, och Cale Makar, vad ska man säga? Han var ju med i mitt All-Star-lag fast han har spelat en och en halv säsong, eller inte ens det.
Nej, precis. Han kom alltså med i Colorado/Quebecs All-Star-lag för Per Bjurman. Cale Makar. Ja, och då hade du ändå kunnat ta in Rob Blake och Ray Bourque, hans korta tid där och...
Jag får argumentera det för att det är lika bra att ta med honom. Han är redan så fullfjädrad superback så att om bara några år kommer det att framstå som självklart.
Ja. Ja, jag tycker också att han är så fruktansvärt bra. Han kommer dominera 20-talet.
Ja.
På backsidan, visst. Ja. Rasmus Dahlin och Heiskanen har vi också några till. Quinn Hughes. Men just nu är det den jag fascineras mest av. Rent att titta på i alla fall, det är Makar.
Ja.
Han är otrolig. Sen ska jag ta ett lag till.
Och här här
velar jag lite grann. Jag tror faktiskt att Ottawa faktiskt, trots dåliga förutsättningar med Eugene Melnyk som fortsatt ägare och väldigt arenastrul och sådär. Jag kommer inte säga dem, men jag tror att de har goda förutsättningar. De har redan väldigt många talanger de har samlat på sig de sista åren. Så är det ju faktiskt så att de sitter dels på sitt eget första val i kommande draft och dels San Jose's första val i kommande draft. Det kan ju alltså, om de har tur i draftlotteriet, väldigt tur i draftlotteriet, så kan de ha val 1 och 2. Jag menar, skulle Alexis Lafreniere komma in där och Alexander Holtz eller Lucas Raymond eller Quinton Byfield eller någon av de andra jättehypade talangerna. Oj, vad spännande det ser ut då för Ottawa.
Ja, jo, absolut. Men det är Ottawa vi pratar om.
Ja, precis. Det...
Även om det sker så har jag en stark känsla av att de skulle lyckas fucka upp det på något vis. Och jag kommer inte att tro på Ottawa för de har bytt ägare.
Nej, precis. Så därför valde jag inte dem som mitt tredje lag. Utan det laget jag tog, det blev Vancouver Canucks.
Ja.
Med deras nya kärna som redan är deras grundbultar. Alltså med Elias Pettersson i första ledet. Men även unge lagkaptenen Bo Horvat. Med Brock Besser. Med Quinn Hughes på backsidan. Med... det är lyxproblemet på målvaktssidan med Jakob Markström, hur de ska göra med hand på sikt. Och de har ändå Thatcher Demko som sen känns spännande och kommer bli bättre och bättre för varje år som går. Och sen så dessutom också en prospect pool som rankas topp 10 i NHL med Nils Höglander till exempel och Vasilij Podkolzin och ett gäng till spännande killar som vi kommer prata om kommande år, är jag säker på. Så Vancouver's liksom grund, det de har att bygga på, det är ju väldigt bra. Och framförallt inom några års sikt, tror jag.
Ja, men absolut.
Så det blev dem. Så det blev mina tre lag. Sen bubblar det, jag tänker så här. Visst, det är klart att LA med sina... Allt de har samlat ihop om 5 år så kan de vara bra igen. Detroit lika så med The Iser Plan där. New Jersey har ju ändå Hischier och Hughes att bygga på liksom. När de verkligen har kommit in i sin prime. Vi har ju Seattle, ska vi inte glömma bort. med tanke på vad Vegas kunde göra på kort tid. Seattle har ju egentligen samma förutsättningar.
Ja, ja. Men vilka har du som inte ja. Kommer att vara bra?
Precis, och då tar jag ju faktiskt lag då som är bra nu. För jag vill, det är lite mer kittlande tycker jag. Så att jag skulle faktiskt kunna nämna Tampa här som ett sånt lag. Jag tror det är svårt att hålla hela vägen till 2025. Men jag har valt lag som... Det är ändå... Jag har dragit en gräns lite grann vid... Jag är född 1990 så att det kanske är lite selektivt av mig. Men 80-talister, lag som har... Ursäkta alla 80-talister här, men som har en... Vars kärna är byggd mestadels på 80-talister. Och då är det ju Pittsburgh till exempel. Crosby, Malkin, Letang, Hörnqvist... Jag menar, 2025, då är ju de närmare 40 år, hela bunten. Jag har svårt att se att de ska vara lika dominanta då. Vi har Boston. De har ju visserligen, där tycker jag det finns bra förutsättningar för att deras övergång från Marchand, Bergeron, Chara så där ska bli ganska smooth ändå med tanke på att de har Pasternak, de har McAvoy, de har Brandon ja. Carlo.
Jag tycker det känns som många där ändå har många år kvar.
Just det också, precis. Så att det därför var jag inte sugen på att ta dem egentligen. Men de har också mycket 80-talister i laget. Men sen också då har jag tagit Washington. Ovechkin, han är 40 år 2025. Bäckström är 38. Oshie är också 80-talist, född 86. 86 tror jag Oshie är född. Ja. Kuznetsov och Carlson är ju ungefär i min ålder, tidiga 90-talister. Så att de kommer också vara, hela den kärnan kommer vara till åren också. Sen har de i alla fall din superkeeper då, Samsonov. Ja. Som kan rädda dem lite grann. Men
det är nu de närmaste åren de ska vinna igen. Det är nu fönstret öppet för den här precis. Generationen.
Exakt, deras fönster är öppet i 2-3 år till kanske. Men ja. Vid 2025 threshold där som jag sätter så tror jag att Washingtons era är över. Så därför har jag tagit med dem här. Sen har jag nämnt till lag där som redan tog slut i år får man verkligen säga. Men det är ju San Jose.
Ja, jag skulle faktiskt komma till dem vare sig du hade med dem eller inte. Att de är inte så bra nu heller, men de kommer ju att tvingas till en rejäl rebuild.
Exakt, och de har ju långtidskontrakt på hela den där bunten som försvårar verkligen deras rebuild. Alltså som sätter dem i samma situation som LA har varit i. Mm. Gjort det jättesvårt att göra sig av med gamla veteraner. För att snart så, jag menar det är Vlasic, det är Burns. Jag menar Burns är 40 bast vid det här laget 2025. Det är Couture, det är Thornton. Visst, Couture är fortfarande bra. Karlsson tror jag, alltså Erik Karlsson. Jag fick, när vi hade våra chattar, du chattade ju häromdagen på Sportbladet och jag chattade för någon vecka sedan och då fick jag en fråga om Erik Karlsson. Och tänkte att det här uppehållet kanske var det bästa för hans ljumskar, för hans kropp och för hans karriär på något sätt. Alltså, rent, ja. Nu låter det cyniskt, men alltså för hans...
Ja, väldigt cyniskt.
Jag hörde hur det lät, så där kan man inte uttala sig, men jag tror ändå att det var alltså för hans del, om man pratar hans hockeykarriär och bara zoomar in det så snävt, så tror jag ändå att det är bra för han att inte behöva stressa tillbaks liksom, utan kanske komma tillbaks helt frisk.
Ja.
För att det finns, jag menar, han är bara 30 år. Jag tror att det fortfarande finns mycket hockey, väldigt mycket hockey i honom liksom, så länge han inte störs av något annat.
Ja.
Ja, sen så tänker jag också att lag som har många spelare i min ålder som jag fyller ju 30 år, som är tidiga 90-talister. Det är Nashville, det är Tampa, det är St. Louis, det är Vegas. De kanske inte är lika dominanta 2025 heller.
Du bör se det som gammal.
Ja, jag hör det är mellan raderna, så det är det jag sitter och säger här. Jag dömer ut mig själv liksom. 2025, då är jag passé, vet du. Då får du byta ut mig och ha någon annan att podda med.
Ja, då är jag 58 om jag överlever det här.
Ja, men det gör du. Vi har ju pratat om att vi ska köra 1000 avsnitt, minst. Och då blir vi ju mycket äldre än så.
Ja, jag tänker igen på, du bara slog mig här då. Du och jag kunde fortfarande sitta i karantän i Winnipeg eller något sånt.
Ja, just det är så, precis. Vi skulle alltså på en roadtrip när, egentligen, om planen hade gått som tänkt, när corona slog till.
Ja, vi hade stuckit den söndagen 8:e. Fan, vi drar.
Ja, då hade vi suttit i Winnipeg fortfarande.
Ja, just det, inte kommer någonstans. Ja,
men då hade vi nog inte kunnat spela en podd, för vi hade varit så trötta på varandra. Så att det hade inte gått.
Ja, herregud. Nej, vilken mardröm.
Ja. Ja. Ja, men... ja, det var det, helt enkelt.
Så att, ja, men det var intressanta synpunkter.
Ja, så jag kan bara sammanfatta kort. Rangers, Colorado, Vancouver tog jag som mest bäst förutsättningar på sikt. Och jag tog Pittsburgh San Jose säger istället för Boston och Washington som sämst förutsättning.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mm. Ja, då är frågan om vi ska ta oss an det som är hela, som blir titeln på det här, på den här podden, och som är hela, ja, den stora delen av det här avsnittet, får vi ändå säga.
Ja, efter att ha tagit ut Ryssland, Finland, Tjeckien, deras All-Star-lag, har vi tagit något mer? USA.
USA. Mm.
Så är vi framme vid Kanada. Och ja. Ta ut ett 3-5-år för Kanada genom tiderna. Jag vet inte vad det ska jämföras med. Det är som jag vet inte, rangordna Beatles-låten eller sånt.
Ja, precis. Exakt. Det var en bra jämförelse. Ja, jag kan säga något eller två namn som jag har fått peta nu, bara för att man ska förstå digniteten på namn vi kommer att diskutera.
Ja, men vi återkommer om det. Vi okay, återkommer. Ja. Börja inte med det.
Nej, okay. Nej, det får vi komma in. Vi får diskutera det. Du kanske vill peta.
Kanada är hockeyns hemland. Det är utan tvekan det stora hockeylandet. Mm. Och sanningen är att vi skulle kunna ta ut 5 All-Star-lag och de skulle kunna vara de bästa av alla. I princip.
Ja, så är det. Jag kan säga ett namn så här, till exempel Paul Kariya. Han är ju typ i Kanadas 5:e lag liksom.
Ja, det är bara en sån sak. Ja. Ja. Ja, men vi börjar med målvakter då.
Ja. Där är det ju oerhört svårt att välja ut 3 tycker jag faktiskt. Men det är några givna kanske, men att välja första keeper är ju bara det jättesvårt.
Ja, du behöver inte göra det. Ta 3 bara.
Nej, men jag har valt den första keeper.
Okej.
Okay. Ja. Nej, men jag har efter mycket våndande så här, så har jag kommit fram till att min nummer 1, och jag ska motivera det lite grann, men jag nämner namnen först. Min nummer 1 är Patrick Roy.
Ja.
2 blir Martin Brodeur. Mm. Och sen är frågan om vem man ska ta som nummer 3. Jag valde mellan 10 olika tror jag. Men det fick bli gamla Montreal-ikonen Jacques Plante.
Jaha, jag har en annan Montreal. Jag är helt överens om Roy som första målis och Brodeur. Mm. Men han har inte riktigt, han spelat lika mycket matcher som de andra. Så han har inte riktigt samma stats.
Jag vet vem du kommer att nämna.
Ken Dryden.
Ja, absolut. Jag övervägde honom också. Hans siffror på 70-talet där när han vann, var det 5 Stanley Cups eller något sånt?
Ja.
De är ju helt hiskeliga. Så han hade över 92 i räddningsprocent, Ken Dryden, i en era när man hade liksom, det var bra att ligga över 90.
Ja.
Så att han var ju otrolig. Han var ju kändes ju lite som en bohem liksom, som tog ett sabbatsår för att plugga och sånt där. Och sen så spelade han ju bara 7 NHL-säsonger, sen var han klar.
Ja, det är otroligt. Men just för att när han var på toppen av sin förmåga så var han så in i helvete ruskigt bra.
Ja.
Men det finns ju, som du säger, det går man förbi Luongo och Belfort och äldre stjärnor som Terry Sawchuk och Glenn Hall, Tony Esposito.
Ja, precis. Det är de jag har. Jag har skrivit upp Grant Fuhr också, men han var ju inte speciellt nära. Men det är ju att han är typ 10:e målvakt, det säger ju en del om konkurrensen.
Curtis Joseph.
Ja, precis, exakt. Ja. Alltså så här, Terry Sawchuk var jag nära att ta in också. Han har ju en så cool historia liksom med vilken kämpe han var. Alltså, han var ju verkligen han var ju liksom Börje Salming fast målvakt. Han hade 400 stygn i ansiktet. Han offrade sig så mycket. Det var ju på den tiden man inte hade mask.
Ja.
Liksom. Punkterad lunga. Förkortad vänsterarm för att han hade så många operationer i armbågen. Han hade en så svår ryggskada så att han inte fick sova mer än 2 timmar åt gången. Han kunde för den skull inte heller. Så han offrade sig verkligen för hockeykarriären. Sen fick ju det väldigt sorgligt slut, för han hade ju så ont överallt så att han blev ju deprimerad och alkoholiserad, och så dog han ju faktiskt bara 40 år gammal när han fortfarande var aktiv, för att han hamnade i bråk med en lagkamrat om att betala om hyran på lägenheten de delade. Så slogs, de hamnade i slagsmål och så hamnade han på sjukhus, och sviten av det så dog han faktiskt, Terry Sawchuk.
Ja. Ja, det är det som skulle kunna hända om du och jag satt
ja.
Isolerade i Winnipeg.
Det låter cyniskt, men det skulle kunna vara så faktiskt.
Ja, förlåt.
Nej, men sen var ju frågan då, det är ju en evig debatt och en enorm rivalitet var ju det under karriären mellan Roy och Brodeur, vem som var bäst. Och där är ju en väldigt delade läger. De har ju väldigt mycket meriter på sin sida att argumentera med. Brodeur har ju sina segrar, han har ju överlägset mest segrar i NHL-historien. Jag tror att det är 140 fler än Roy som är på andra plats.
Ja.
Jag räknar ut här att han stod alltså, jag kollade upp att han hade stått 74 000 minuter i NHL, Brodeur, mest i
74 000 matcher han stod.
Ja, det hade varit något. Men 74 000 minuter räknar jag ut att det är 51 dagar, om man står i mål 24 timmar i sträck varje dag i 51 dagar, då har man Brodeurs NHL-karriär.
Ja.
Så han gjorde sina minuter.
Ja, han har slitit ut lite is där.
Ja. Det har han gjort. Han har tagit på sig utrustningen några gånger upp och ner, fram och tillbaka.
Ja, men grejen med Roy är att han var ju... Brodeur har ju bättre siffror. Och vunnit mer.
I alla fall, nej, inte vunnit vet jag. Men han har grundserien så är ju Brodeur överlägsen. Men sen så... Det som du,
ja, det är Roy var ju... hade ännu högre nivå. Precis som jag hör att du är inne på nu. När det, ju mer som stod på spel, desto mer övergävlig blev ju han. Tack vare sin enorma... vansinniga tävlingsinstinkt som ju Foppa har berättat om under våra resor här med Watch It Live.
Ja. Han var ju smått galen faktiskt, men det var ju för att han var så brutal vinnarskalle.
Ja, och man har ju vissa matcher när han var på absolut som bäst så var han ju helt omöjlig. Det var ju han och Hasek. Liksom.
Ja, som hade den nivån i sig. Alltså,
ja.
Så är det. Ja, precis. Nej, men det finns ju några coola siffror att dra fram där. Dels att han har vunnit 3 Conn Smythe, alltså MVP i slutspelet. Det är det ingen annan som har gjort. En som utespelare, Wayne Gretzky, klarar inte det. Han hade 2. Patrick Ryan enda som har 3.
Vänta nu, ta om det. Nu var, 3 vad? 3
Conn Smythe. Alltså...
Ja, 3 Conn. Ja. Mm. Ja, eller hur? 3 Conn Smythe, det är ju det tyngsta som finns.
Ja, precis. Så han är alltså den enda som har 3. Så det är ju rätt bra argument för hans del. Och sen bara en sån grej som i slutspelet 93 där med Montreal. När han alltså vann 10 raka förlängningar. 10 raka förlängningar med Roy i kassen. Så släppte han inte in ett enda mål, utan det var Montreal som avgjorde varje gång. Så han var ju verkligen som bäst när det gällde. 4 Stanley Cups har han ju också. 2 med Montreal och 2 med Colorado. Så att, jag tycker nog att Roy, att hans högsta nivå ändå gör att han är bättre totalt sett än vad... Jag håller honom högre än Brodeur.
Ja, jag med. Vi är överens om det.
Ja, jag vill lägga till också. Du var lite inne på det med Hasek på Tjeckien förra veckan också. Men jag tycker det är värt att nämna det här med butterfly-stilen med Patrick Roy. Hur stilbildande han blev för målvaktsskolan vi ser än idag.
Mm.
För han, det var ju ganska... När han kom in i NHL så var det ju ganska nytt ändå med riktigt bra målvakts... Alltså ordentliga målvaktsmasker som täcker hela huvudet liksom. Och med ordentliga benskydd och med ordentliga chest protectors och sådär. Så att då var det ju liksom, det öppnade möjligheten för att vara nere mer på isen och vara mer orädd i sin spelstil och liksom inte vara upprätt hela tiden. Och det utnyttjar ju verkligen Roy till max och var med i alla fall och skapa den här stilen som gäller idag.
Ja, vi är överens. Men vi är också överens om att det finns väldigt många alternativ för den där tredje platsen.
Ja, precis, exakt. Jag kan bara nämna varför jag tog Jacques Plante, och det är för att dels är han lite, han är ju många ikoner. Montreal visserligen, men han var ju med och vann var det 6 Stanley Cup han vann där på 50-talet, inte minst. Han var ju lite stilbildande också, för att han var typ första keepen som var ute med klubban. Det var ju Brodeurs grej också, men Plant var typ först i NHL-historien med att verkligen vara ute som en extra back.
Ja, han är ju en av ikonerna. Jag vet inte om du såg, jag har inte kommit dit än, men jag ska ju göra... Jag har några tungviktare kvar när jag ska ta ut All-Star-lagen där.
Ja.
Detroit, Toronto Rangers och inte minst då Montreal.
Ja.
Och Dan Augustsson, vår vän Montreal-supporten på Twitter.
Ja.
Han har ju förberett mig för det. Han tog ut 10 sådana femmor med målvakt från Montreal-historien.
Ja, men det går ju att göra det. Det är ju helt sjukt. De har alltså 24 Stanley Cups. Så att det är ända sedan 20-talet och framåt som det är spelare aktuella. Liksom.
Ja.
Så det är helt vansinnigt.
Och det känns tungt att gå emot honom där på något vis. Han har ju snackat om att han kan det.
Ja, verkligen. Han är ju helt insatt i varenda årtionde som Montreal har dominerat. Så ja. Ja, jag måste säga att överlag i den här ranken eller i det här liksom laget jag tagit ut så har jag varit, ja, jag har förbisett lite grann 20, 30, 40-talet så där. 50-talet är jag med på, men dessförinnan tycker jag att det är lite svårt att ta ut när vi kommer till backsidan här, en sån som Eddie Shore till exempel, som av vissa rankas liksom topp 5 i NHL-historien, men det är så länge sedan.
Och det är så, ja, det är
sån annan sport och bara sex lag i ligan och sånt där liksom.
Ja, och så har man ju verkligen ingen riktig, man har ju inte sett dem ens. Nej. På anständiga tv-bilder.
Nej, precis. De andra kan man ändå ha en uppfattning om. Och det känns lite jämförbart statistiskt sånt där också, att jämföra erorna. När det blir så lång tid tillbaka så blir det för ogreppbart tycker jag.
Ja. Men nu får du ta dina backpar och jag hoppas du inte har snöat fast för mycket med det här med left och right.
Nej, det har jag faktiskt lite grann avstått ifrån.
Ja.
Ja. Nej, jag, nu känner jag själv då att...
Får jag säga en sak? Jag hoppas du har ett renodlat Boston-par som första backpar.
Ja, jag var inne på jättelänge på att inte ha det för att jag ville ha en Canada Cup 87-5 intakt. Men så kom jag på att det ändå, jag måste ta de två bästa backarna i första backpar oavsett. Och det är två gamla Boston-backar. Och då blir det Bobby Orr och det blir Ray Bourque.
Ja, exakt.
Så att det var, vi får väl komma in på dem mer, men jag nämner mina andra. I andra backparet så blir det Paul Coffey. Och sen har jag tagit Doug Harvey, apropå Montreal då. Mm. Och sen är det jättesvårt, alltså jag petar ju enorma namn här. Alltså, det är fruktansvärt liksom, men skulle lika gärna kunna peta de här killarna till förmån för dem. Men det blev en till Montrealback, jag tog Larry Robinson. Och så tog jag personlig favorit i Al MacInnis.
Ja. Ja, jag har ju alla de där namnen. Doug Harvey har jag för dålig relation till. Eller jag har ingen relation, alltså inte dålig relation, jag har för lite relation.
Du är inte ovän med honom.
Nej. Men jag har varit glad att höra Larry Robinson, för det var en stor gammal favorit hos mig.
Ja, men
det är svårt att bortse från, tycker jag, Scott Stevens, Brad Park, Larry Murphy,
Dennis Potvin,
ja. Mm. Eller hur? Mm. Ja, och hur många andra som helst.
Scott Red Niedermeyer. Kelly. Ja, precis. Ja. Pronger.
Ja, fast jag tycker nog ändå att du var väldigt bra där.
Du tycker det? Ja.
Ja.
Ja, det känns
Orr och Bourque, vilket drömpar.
Ja, det är faktiskt... Det går knappt att föreställa sig. Det är liksom... Två enorma giganter. Och jag, om vi kommer in lite på Bobby Orr, så är ju han så bra så att jag förstår när man liksom läser på mer om honom och sätter sig in i hans karriär och hur bra han var, så då kan jag förstå de som argumenterar för att han är världens bästa hockeyspelare genom tiderna. Alltså, ja. han är ju bakom Gretzky, det skulle jag ändå säga, men det är inte orimligt att påstå att han är bäst genom tiderna.
Nej, han skapade ju det moderna backspelet. Det hade funnits några som hade liksom lagt ett prototyp där.
Ja.
Men det var ju han som offensive defenseman. Det var ju han som uppfann det.
Ja, precis. Alltså som hade den pondusen, den auktoriteten, den kvaliteten.
Ja, den tekniken och skridskoåkningen.
Ja,
och
precis. Inte minst skridskoåkningen framförallt. Men också, ja, och verkligen tekniken och skillsen och ögonen i nacken och så vidare. Han var ju brutal. Alltså. Han alltså hade ju en säsong, den där ikoniska 1970-säsongen där, när han det där fotot tog som alla har sett, när han flyger fram.
Ja.
Då vann han alltså Norris Trophy, han vann Art Ross, det vill säga poängligan som back, han vann alltså poängligan. Han vann Hart Trophy som mest värdefull i grundserien, och han vann Conn Smythe som mest värdefull när de vann Stanley Cup. Så att, det går inte att bli mer dominant.
Nej, det gör det inte.
Och det var bara första säsongen. Han fick ju en ganska kort NHL-karriär. Det var egentligen bara 70-talet för hans del, slutet av 60-talet. Han vann Calder Trophy direkt när han kom in i ligan. Sen vann han, var 8 raka Norris Trophy innan hans ryggproblem satte stopp. Eller knäproblem var det, knäproblem, vad säger jag?
Det är ju rätt otroligt när man tittar på backarnas topplista. Alla övriga på topp 10 har ju nästan dubbelt så många matcher som han hade. Han hade 657.
Ja.
Bourque 1612 och de andra är på 1400 och 1300 och så.
Ja. Det är precis, det är det som är så bisarrt, att han är i kapp dem i princip med hälften av deras antal matcher.
Ja. Ja.
Så det nej, han var ju brutalt dominant.
Tänk om han också hade spelat 1600 matcher, ja. Herregud.
Han har ju nästan varit på Gretzky-nivå, håller jag på att säga. Nej, det hade inte varit, men ja. Men ändå, alltså hans poängsnitt på nästan 1,4 poäng per match, tror jag, i NHL-karriären. Det är ju femte bästa i NHL-historien, och då är han back. Så att liksom, ja, jag tror Paul Coffey låg ju också så här 1,2 någonting. Men det är ju, eller ännu mer, ja, alltså diskrepansen i alla fall mellan Bobby Orrs poängsnitt och näst bästa back är betydligt mer än vad poängsnittet för Gretzky var ner till Lemieux. Så man ser liksom på det viset i sin position. Så är ju Bobby Orr helt överlägsen bästa offensiva backen genom tiderna. Alltså det går inte ens att diskutera.
Nej. Men han har en bra backpartner där också i Ray Bourque.
Ja.
Som spelade 22 säsonger, varav 20 då, eller 20 och en halv i Boston. Ja. Han också.
Ja, det är bara för det så Boston har de två största ikonerna genom tiderna på backsidan.
Ja.
Ja, Lidström är väl där och konkurrerar lite grann också, men av kanadensare.
Ja, men av kanadensare är det ingen snack.
Nej. Nej, och han också där, alltså, nu fick ju Bobby Orr en väldigt kort karriär, men det som är slående med Bourque, tycker jag, är hans kontinuitet i hela karriären. Ja. Alltså, när han gjorde ju så här 59 poäng när han var 40 bast och vann Stanley Cup till slut med Colorado. Han hade 19 raka All-Star-matcher. Man kan säga vad man vill om det eventet, men att ändå bli uttagen 19 år i rad.
Ja. Liksom,
det är ju sjukt liksom.
Ja,
man ju,
det är bisarrt.
Ja, då är man ju grym liksom konstant. Man går ju aldrig ner sig.
Åkte han på alla också?
Ja, det vet jag. Ja, han gjorde ju. Han är ju registrerad för att ha varit på plats på 19 raka All-Star-matcher. Så att han gjorde uppenbarligen det. Jag tycker också lite coolt att liksom, om man kollar vilka som har mest skott på mål, så är det ju naturligtvis forwards. Brent Burns brukar ofta vara uppe och hota lite om mest skott per säsong. Men det är faktiskt så att Ray Bourque, om jag inte har sett fel nu, det låter som att Gretzky borde leda den här statistiken, men som jag ser i alla fall så är det Bourque som har mest skott på mål genom tiderna i NHL. Och han är back. Så att han var rätt involverad i offensiven.
Ja. Och sen hade du Paul Coffey då, som också är en modern, också liksom någon slags mall för hur moderna backar ska spela.
Ja, precis. Exakt. Och det som gör att hans siffror är ju nästan på nivå med liksom, ja, det är ju på nivå skulle jag säga med Bourque i alla fall. Och nästan, jag har inte riktigt med år för han är en klass för sig, men det som kanske ändå har, han har ändå haft sina belackare liksom, för att han var ju inte lika komplett back som Bourque och år var. De var ju väldigt bra defensivt också, men Paul Coffey hade ju alltid lite kritik att han var halv svaj i egen zon, men framåt var han ju grym.
Men det är ju en kritik som riktas mot hans efterföljare ofta nu också, så
det... Precis, det är bara Erik Karlsson eller Tory Krug eller Doggy Hamilton eller vem man nu vill snöa in sig på. Liksom. Men det är ju svårt att kritisera Paul Coffey när han alltså, om man ser de 10 bästa säsongerna av en back poängmässigt någonsin, så står Bobby Orr för 5 av dem och Paul Coffey för 5 av dem.
Ja.
Så att han är ju en säsong när han gjorde 48 mål, Paul Coffey.
Så att, ja. Men vem var det du hade bredvid honom? Doug Harvey. Ja,
då tog jag Doug Harvey. Ja.
Som jag har så dålig relation.
Ja, han som du är ovän med.
Ja. Hur många Stanley Cup har han?
Ja, vänta nu. Det är 8 stycken har han.
Ja, 8 en stycken. Del. Precis. Dubbelt så mycket som svenska rekordet.
Ja, precis. Han var ju verkligen en ikon. En av de stora grundbultarna i en av alla Montreal-eror-dynastier. Men han var ju framförallt, han kanske, alltså han var ju lite mer old school back då jämfört med Bobby Orr. Han var ju, oj, nu blev jag avbruten mitt i podden. Ja. Nu får jag fortsätta.
Var det mamma Ekeliv?
Ja, det var farsgubbe Ekeliv.
Ja.
Ja. Ja. Ja, men
okay.
Då, ja, nu kommer jag av mig. Men jag skulle säga, det var ju på den här tiden när utvisade spelare inte kom in när det blev mål, utan de satt kvar 2 minuter.
Ja, just det.
Ja, precis. Och då kunde
och de fick ändra det för att han gjorde så mycket mål hela tiden.
Ja,
eller de gjorde så mycket mål.
Ja, precis. Inte nödvändigtvis Doug Harvey själv, men Maurice Richard och Jean Beliveau och hela inget. Va? Han var ju en del av den powerplay-kedjan som femman som gjorde att de var tvungna att ändra den regeln. Då. Så att den ser ut som idag. Så att han var ju väldigt skicklig offensivt, men framförallt kanske ännu mer defensivt. Och Toe Blake då, som kanske är den mest legendariska av alla legendariska Montreal-coacher, det är ju han och Scotty Bowman som konkurrerar om den titeln. Han såg ändå Bobby Orr under hans storhetstid och så vidare, men han är ju ganska subjektiv här, men han tycker att Doug Harvey är utan tvekan den bästa backen genom tiderna.
Vem sa du? Du var inte distraherad igen.
Toe Blake, alltså Montreal-coachen. Ja. Deras legendariska coach. Så, men han är ju naturligtvis väldigt subjektiv då, i och med att han hade Harvey själv. Men,
ja. Ja. Ja, och sen hade de en, som sagt, en stor favorit som är Larry Robinson. En långe med mustasch.
Ja.
Han var ju också lite före sin tid just med det där att sådär stora och långa var inte hockeyspelare så ofta.
Nej, precis. Nej.
Ja, men han var ju ändå liksom, ja, han utnyttjade den storleken och styrkan på det sätt man ska.
Ja, precis. Exakt. Han var ju precis. Han var ju verkligen inte någon som vek ner sig. Han är, nu ska vi inte liksom, vad ska jag säga, glorifiera fights och sånt där, men han lyckades ju läxa upp självaste The Hammer, Dave Schultz, en gång i tiden också.
Ja, man stenhård.
Exakt, man gav sig inte på honom helt enkelt.
Och samtidigt väldigt smart, vilket ju sen har gjort att han har haft en lång tränarkarriär också.
Precis, han hade verkligen hockey mind. Och ja. En annan statistik som jag tycker är cool, som är rekord för hans del, det är att han spelar alltså 20 NHL-säsonger. Han missar inte slutspel en enda gång.
Nej, det är helt otroligt.
Varken med Montreal eller med LA Kings.
Så att, ja. Nej. Och bredvid honom har du då ställt Al MacInnis, Big Al.
Ja, precis. Så det är, jag är lite en, liksom, jag växte upp då på 90-talet och början av 2000-talet när han öste in mål. Nu måste jag flytta på mig, för nu kör pappa ut mig här från arbetsrummet. Bästa platsen att spela in podd, men jag får flytta på mig.
Varför det?
Ja. Nej, nu måste han ta över det.
Ska han vara med i podden?
Ja, det är första gången, vet du, som äldre generation Erik Liv tar plats.
Ja, vad trevligt.
Ja. Men nu har jag flyttat på mig här, så nu har jag bytt plats.
Det här var en oväntad parentes.
Ja, det var en oväntad utveckling. Jag trodde inte att vi skulle hålla på så här länge faktiskt.
Nej,
så att, ja.
Men nu har vi gjort det.
Nu har vi gjort det. Så att, låter ljudet någorlunda okej? Eller?
För mig låter det helt okej.
Det låter bra. Ja, men då kör vi på det.
Ja, men du måste behålla det här nu, inte klippa bort det.
Nej, precis. Nu får jag i alla fall mitt vattenglas serverat härifrån. Från farskubben. Har du någon hälsning i podden? Nej, det var ingen hälsning.
Nej, det var ett litet skratt. Stor ondskan.
Stor ondskan har klivit in och sett den i foten. Ja, men vi får fortsätta här. Ja, jag var inne på Al MacInnis.
Ja, precis.
Men, visst.
Och man, visst, när man såg Big Al på den tiden så var man ju bara så oerhört imponerad av hans skott.
Precis, det är det som är hans grej liksom, för att han kan inte konkurrera med Dennis Potvin till exempel i antal Norris Trophy, eller han har ju bara en Stanley Cup-titel, då vann han faktiskt Conn Smythe med Calgary, annars förknippar jag han mest med St. Louis, eftersom att jag växte upp på 90-talet då. Men som du säger, det är slagskottet då, att han prenumererar ju på att vinna Hardest Shot Competition där på All-Star-matcherna, och en gång så blev ju en match försenad i St. Louis för att han sköt sönder, inte plexit utan sargen, det blev hål i sargen.
Ja.
Så,
ja, jag har väl berättat för det där året 2000 när jag var och hälsade på Rickard Persson i St. Louis och fick hänga med på träningarna, så jag bodde hemma hos Rickard.
Ja, just det. Mm.
Och var en träning när jag kom ut, jag satt ensam där i deras träningshall, och så kom Al ut först av alla och åkte och la upp några puckar och sköt bara för mig.
Och det är ju stort alltså.
Det var otroligt häftigt att se, för han sköt ju, han tog inte i så fruktansvärt, men han hade bara tekniken som gjorde att det blev så jävla hårt.
Ja, det är ju, det är sjukt.
Ja.
Det är, precis, för det är som du säger, han var inte störst. Han var inte, såg inte mest fysiskt skräckinjagande ut, men han hade någon fruktansvärd teknik. Han åkte, nu vet man inte om det var stageat, men på All-Star-eventet här i St. Louis nu, i år, 2020, så åkte han ju fram med en träklubba och bombade på ett skott på 100 miles per hour. Liksom.
Ja.
I klass med Victor Hedman. Liksom.
Ja, det sitter kvar, tekniken.
Ja, exakt. Så det är, nej, så därför fick han komma med. Som sagt, vi nämnde, namedroppade massa namn som lika gärna hade kunnat vara med i alla de här fem lagen som de kan ställa upp med. Men,
vi får nöja oss. Ja, men nu måste vi gå till kedjorna, och det blir svårast av allt.
Ja, det här är ju, här våndas man nästan, för det känns som att man kommer få lite skit för det här, men, men det är väl bara att ta tag i det.
Ja.
Och nu håller jag på med några ordspråk och gör bort mig. Vad säger man? Ta tjuren vid hornen, så kan man säga.
Ja, precis.
Precis. Jag ska inte byta ut tjuren mot kossa eller någonting, utan tjuren var rätt. Okej. Ja, vi kör.
Ta kamelen på pucklarna.
Ja, precis. Ta kamelen på pucklarna gör vi nu. Då har jag då, det är ju så mycket center här, så att de får ju vikariera som ytterforwards i det här.
Ja, det får de lov att göra faktiskt.
Så, jag med. Så att i första kedjan blir det ju tre centra, men de spelar faktiskt upp i Canada Cup 87, den legendariska trion då. Det blir Mark Messier, det blir Wayne Gretzky och det blir Mario Lemieux.
Ja, ja, det kan vara den bästa kedja som någonsin har funnits tillsammans, ja, med några ryska då från CCCP-tiden. Fast ja, det här är, nej,
det är, det här är nog bäst alltså.
Ja.
Det går nog inte att konkurrera med den här kedjan. Ja, vi tar lite mer i motiveringar sen. Det här behöver man knappt motivera. Liksom, då kan vi hålla på exakt, en timme till. Så,
ja.
Men vi kommer in på det. Jag kör mina fyra kedjor.
Ja, gör det.
Så tvåan då, det blir Bobby Hull. Det blir Phil Esposito, eller Esposito som jag envisas med att säga. Och Gordie Howe, Mr. Hockey.
Ja, vilken jävla drömkedja.
Ja, precis. Det här är ju liksom så mycket nostalgi det kan bli.
Ja.
Och sen har jag då en Montreal-kedja där jag faktiskt petar. Det här gillar inte Dan Augustsson alls. Han kommer bli vansinnig på mig. Men jag petar alltså Guy Lafleur från det här Kanadalaget. Jag gör det. Men jag har med The Rocket, Maurice Richard. Jag har med Sean Beliveau som center. Och de ackompanjeras av Mike Bossy.
Jaha. Mm.
Så det blir alltså två av de bästa skyttarna genom tiderna får Sean Beliveau vid sin sida. Och så en fjärde kedja då, där jag har tagit ut två aktiva spelare och en personlig favorit i mig av många anledningar. Det blir Steve Yzerman som får centra en kedja med Connor McDavid och Sidney Crosby.
Ja. 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 Ja, det är, man drar efter andan inför varje namn här ju. Ja, det är svårt att argumentera, men jag har ju många favoriter som hamnar utanför här alltså.
Ja, precis. Det förstår jag.
Ron Francis, som jag tycker är så underskattad. Han är den som, han var så lågmäld och så ointresserad av sin egen person, men är fortfarande femma i alla tiders poängliga.
Ja, precis. Han spelat 1700 matcher i NHL eller något sånt.
Ja,
var ju massor och med Stanley Cups.
Och Marcel Dion, som anses tillsammans med Sundin var den bästa som aldrig vann Stanley Cup, för att han var ju så ruttna upplagor av LA Kings under större delen av karriären. Ja. Men var så otroligt häftig att se, liksom. Flashy spelare som kom ändå upp i 1700 poäng.
Ja, precis. Alltså jag hade med Dion. Jag tog ut så här givna namn som måste vara med. Och sen kom jag på att oj, nu har jag 15 spelare som givna namn. Så då var jag tvungen. Jag tycker även så här, en som inte var jättenära att komma med, men som egentligen var med på min given lista först. Det var ju Joe Sakic också.
Ja.
Men det räcker inte.
Bossy är ju spännande att du tog med.
Ja, men jag tycker det är det som är grejen med Bossy. Det är ju, faktum är ju att han har faktiskt, hans karriär var ju ganska kort. Det var ju bara 10 år.
Mm.
Sen precis som Bobby Orr så stagnerar ju den totalt på grund av skador. I hans fall var det ju ryggen, i Bobby Orr var det knät. Men Bossys målsnitt på de 10 åren var 0,76 mål per match. Det är bäst genom tiderna, det är bättre än Gretzky.
Ja, ja, det är svårt att argumentera mot. Men jag skulle nog ändå göra Dan till freds och slänga in Guy Lafleur.
Ja.
Liten rökare. Han rökte ju, bara en sån sak.
Ja, det kanske är ett pluspoäng då. Ja, men 70-talets kanske mest största NHL-stjärna. Kan det ha varit det? Ja, men i alla fall många tycker att han var så fruktansvärt sevärd.
Ja. Ja, men absolut.
Fem Stanley Cups, det var ju en dynasti där på 70-talet också för Montreal.
Ja. Men jag måste också, din andra kedja där, måste jag säga, den var ju sån här som hade kunnat, som jag skriver lite i den här All-Star-sammanfattningen, att på 70-talet så såg vi ju aldrig NHL. Liksom. Mm. Vi hörde bara, det var en exotisk liga där borta. Men de där tre namnen, Bobby Hull, Phil Esposito och Gordie Howe, de hade ändå liksom, de var så stora så de hade nått oss ändå.
Ja.
Så när vi spelade landhockey ute på Slingegatan i Borlänge så var det, då var man antingen Bobby Hull eller Esposito eller Gordie Howe.
Ja. Ja, nej, de är ju institutioner i hockeyhistorien.
Ja.
Det går ju nämna sjuka liksom grejer med dem. Alltså Bobby Hull till exempel, om man inte riktigt har koll på han. 7 stycken gånger vann han skytteligan i NHL. Och då gick han ändå till VHA sen.
Ja.
Och var grym där i Winnipeg Jets med Anders Hedberg och Lars-Erik Sjöberg. Så. Men ja, Esposito, min gamla gubbe. Det är ändå han som har grundat Tampa Bay. Så att han, det ligger ju väldigt varmt i hjärtat hos mig. Vet du vilken ja, det kommer ni inte kunna gissa, men han grundade alltså Tampa Bay, alltså de kom inte in i ligan då, men han bestämde sig och det blev liksom officiellt klart att det skulle bli ett NHL-lag i Tampa i december 1990, samma månad som Jonathan Ekeliv föddes.
Jaha.
Det säger någonting, eller jag tar det som en, jag återkommer till det i alla fall.
Ja, det är klart du gör.
Men han är ju Boston i ikon som alla vet, och fem gånger vann han faktiskt poängligan i NHL. Och så var han ju, ja, alla landskamper på den tiden mot Sverige, så vet ju alla hur fruktansvärt hård han var.
Ja.
Också.
Han spelade länge med Bobby Orr.
Ja.
Anders Hedberg sa här någonstans nyligen att Phil levde bara på Bobby Orr. Han tog det.
Men Bobby Orr var ju ett snäpp till, men det är svårt att klandra Esposito för det. Han var fruktansvärt bra han också.
Ja. Ja, och McDavid och Crosby är ju de två samtida från den här eran som ska vara med. Och Iceman, ja, det är också väldigt svårt att argumentera mot. Och man förstår ju att du gillar honom.
Ja, precis. Men även alltså, hans NHL-karriär liksom, så dominant som han ändå var, 80, 90, 10-tal. 00-tal ska jag säga. Och alla Stanley Cup. Så han är ändå ikonen. Alltså den första man pekar ut. Ja, Lidström är väl där. Men det blir ändå Iceman som är ansiktet utåt för Detroits enorma dynasti i modern hockey.
Ja.
Så att det går inte att peta Iceman, tycker jag. McDavid, jag tror att han är redan topp 5 i poängsnitt bland kanadensare i NHL-historien. Så därför måste han med för mig.
Ja, jag har inga problem. Ja. Även om det vore lätt att bara vara nostalgisk och säga liksom Luke Robitaille istället. Eller Johnny Boychuk, eller hur man uttalar
det. Ja, just det. Ja, det finns massa. Så Bobby Clark på 70-talet.
Ja, precis.
Eric Lindgren, Brian Trottier är liksom Mike Bossys radarpartner. Vi har ju, ja, men så här Stan Mikita.
Ja, precis. Stan Mikita. Brandon Shanahan.
Ja, precis. Han är absolut aktuell också. I liksom tredje laget hittar vi Eric Lindros, sådana namn. Marty St. Louis.
Sakic.
Ja, precis. Sakic, ja. Adam Oates. Frank Mahovlich.
Ja, det finns en del att värja på.
Ja, det är helt bisarrt alltså. Men ja, ska vi säga någonting om dem i toppkedjan också, eller?
Ja, som du sa själv, vad finns det att säga liksom?
Nej. Man kan
den ultimata ledaren, den ultimata ledaren, den ultimata kaptenen ihop med den överlägset största hockeyspelare som har funnits och den näst största som någonsin har funnits.
Ja. Lemieux är ju inte långt efter Gretzky i poängsnitt. Alltså det är... Gretzky är ju helt överlägsen med 1,9 jämfört med alla andra, bortsett Lemieux som ligger på 1,8. Sen är det ett långt glapp ner till typ 1,4 eller sånt där.
Mario var ju så... Alltså, att han var så stor och ändå liksom var som en balettdansös ute på isen.
Ja, ja, det finns... Alltså,
jag tog när han fick fart och kom flygande och sköt alltid när det var som svårast för målvakten. Och många, jag läste på om det nu, just det att så många målvakter, så att man var övertygad om att nu har han bränt chansen, men precis i sista ögonblick så fick han väg något skott som var omöjligt att ta.
Ja, han är ju, alltså, det finns så mycket trådar man kan ta upp här, men det som jag tycker sticker ut lite grann med Lemieux, alltså, för grejen var ju att hans karriär blev ju inte som den hade kunnat bli på grund av all otur han hade med ryggproblem och inte minst cancern då. Alltså han fick göra dubbla avbrott. Men det sjuka är alltså när han har tagit ett avbrott på 3,5 år, han har valts in i Hall of Fame och han har klivit in som delägare i Pittsburgh. Då kliver han in i laget när det går taskigt där och Jaromir Jagr säger att han knappt vill vara kvar. Då kliver ägare Lemieux ner själv efter att inte spela på 3,5 år och gör 35 mål på 43 matcher i modern hockey. Det är på 2000-talet här. Så att det är liksom one of a kind nästan. Det är bara Gretzky.
Ja.
Och kanske Bobby Orr som kan mäta sig med det.
Ja.
Och Gretzky, det är ju liksom, han har ju 60 NHL-rekord eller sånt där, så att han har fler assist än någon annan poäng, så att.
Ja, bara det. Ja. Och han har 894 mål och gjorde 92 mål en säsong.
Ja. 92 mål.
Det är helt bisarrt.
Ja, men så här, en sån här grej, det är ingen annan som har gjort 200 poäng. Gretzky gjorde det 3 år i rad.
Ja. Mm. Och han kom upp i, vad var det, 50 poäng innan 30 matcher, eller vad var det?
Ja, han gjorde 50 mål innan 39 matcher.
Ja, på ja, 39 just matcher. 50 mål, just det, så.
Vi pratade om att det var så coolt när Mike Bossy gjorde 50 mål på 50 matcher. Först sen Rocket Richard. Liksom. Men Gretzky behövde 39 matcher på sig. Ja, han är ju the great one.
Det här är ju liksom guldstandarden. Detta kanadensiska lag vi skickar ut i rymden. Ingen kommer att kunna slå dem.
Nej, det är liksom vilken vad ska jag säga, galax vi än skickar dem till, så kommer de ju dominera.
Ja, precis. Även om det finns en hockeygalax någonstans så kommer
vi... Nej, det räcker inte för att slå en första femma då. Vi kan läsa upp den. Det blir alltså Mark Messier, det blir Wayne Gretzky, Mario Lemieux och på backsidan Ray Bourque och Bobby Orr. Och i målet Patrick Roy.
Ja, man kan bara skratta åt det faktiskt.
Ja, det blir svårt för Sverige att matcha det här i nästa vecka. Om det blir Sverige då.
Det blir inte Sverige nästa vecka.
Nej, just det.
Nästa vecka blir det resten av världen. Vi ska suga på Sverige ett tag.
Ja, det är bra, det är sant.
Vi ska suga på upplevelsen och ta ut Sverige.
Exakt, det är rätt. Så att det är sant. Så att nästa vecka då blir det resten av världen av de nationer vi inte varit inne på. Så typ Slovakien, Tyskland, Norge,
Schweiz, ja.
Danmark. Ser jag
någon? Ja. Ja. Ja, det blir intressant att ta ut.
Ja, lite Team Europe. De gick ju trots allt i final i senaste World Cup.
Ja, de gjorde ju det.
Det finns ju potential där.
Ja, men då tackar vi för den här veckan då.
Det gör vi faktiskt. Det blev ett långt segment med Kanada. Vi har pratat om det i 40 minuter nu.
Ja, men jag hoppas alla hade utbyte av det och tänkte på något annat än allt jävla elände som pågår.
Ja, precis. Vi hoppas det. Det var skönt för oss. Vi skulle nästan kunna ta ut ett andra lag med Kanada här bara för att fortsätta snacka hockey. Men nej, vi får tacka oss för oss den här veckan nu, helt enkelt.
Ja. Så hörs vi nästa vecka. Kanske inte blir... Vi kanske försöker redan under helgen då, kanske.
Ja, precis. Nu blev det lite påskförsenat här. Men vi testar kanske nästa och redan i nästa helg istället.
Ja.
Så säger vi på återhörande till dess.
Det gör vi. Ta hand om er och var försiktiga. Stanna hemma. Håll avståndet. Hej då!
Hej, hej, hej.
Everybody at home, please remove your hat, stand up. Oh, Canada.